Balance Reverse. Och vi är reda på vem som vill, vem som...
Lynyrd Skynyrd, Down South Duken. Om ni inte uppfattar det så kör vi i Reverb idag. Vi hyllar en kulturinstitution i norra Alabama med namn Muscle Shoals Music Studio. Och i studion har vi idag jag, Axel Wernbro.
Jag, Emil.
Och jag, Olof.
Ja, precis. Och idag kör vi Muscle Shoals Sound Studios. Som Axel sa, ligger i norra Alabama. Och vad är den här studion egentligen? Vad är så speciellt med den här? Varför har vi den som tema idag?
Det är inte bara att ha något väldigt särpräglat ljud, utan också lyckats mixa väldigt många olika stilar och haft många olika artister som har spelat in där.
Jag läste någonstans också att det var den första studion, kanske inte är så speciellt egentligen, men i alla fall första studion som ägdes av, alltså, en hel så här rhythm section, alltså kompband eller vad man ska säga.
Det är väl ändå ganska speciellt.
Det är väl, ja, lite speciellt kanske.
Att nu ska bestämma sig för att...
Men de var ju på Fame Studios före det, som också ligger i Alabama väl, eller hur är det?
Ja, jag vet att Emil har gått och forskat i de olika musikstudierna i norra Alabama och framförallt de olika delarna av Muscle Shoals-området.
Ja, jag vill bara komma till halvvägs till de här efterforskningarna, men sammanfattningsvis så är det ju ett område i norra Alabama som är en sydstat i USA. Så är det ett område som heter The Shoals, som ligger kring The Shoals, alltså vad kan man säga att det betyder, typ rev, grund. Det ligger på kring Tennessee River, en flod där som kallas Muscle Shoals. Och där finns lite olika städer i ett stort område som heter Muscle Shoals Area. Och hur ska jag nu komma in på Fame-studion?
Den låg väl i det här området?
Det står för Florence någonting. Florence.
Där Florence då är staden.
Precis. F-et i Fame står för Florence och sen står det för något annat. Men Florence är en av de här städerna i det här området. Och där fanns det en studio. Där... De här 4-5 killarna jobbade som kompband. Och sen bestämde de sig för att starta en egen studio.
Precis. Hängde ni med där? Det gjorde i alla fall inte vi. Så här kommer nästa låt.
The things you do, the things you do.
Rolling Stones Wild Horses. Och för den nytillkomna lyssnaren så pratar vi idag om Muscle Shoals Studio, vilket då är en musikstudio i norra Alabama. Men vi pratar också om dess föregångare Fame Studios. Och Fame Studios, nu har vi tagit reda på vad det står för. Intressant, Emil.
Precis. Florence, Alabama Music Enterprises, som var en lite större studio. Och som vi sa då innan, så rytmsektionen här, de bestämde sig för att sätta upp en liten studio ganska nära, fortfarande i Muscle Shoals-området.
Precis, och det är egentligen den som är den kända av de två studiorna, men även Fame Studios hade en hel del stora artister. Men det är då den senaste studion som kommit att definiera själva ljudet.
Precis, de grundade den 1969 och så valde de att kalla det. Det fanns ju väldigt många sådana här saker som hette någonting med sound. Till exempel The Motown Sound och Nashville Sound och så här. Så tyckte de att det var lite roligt så här. Kan inte vi kalla det Muscle Shoals Sound? För det var ingen som... Det fanns inte som begrepp då liksom. Det var någon som sa det på skämt, tror jag. Och så hade alla typ skrattat. Sen så hade någon sagt så här: men vänta lite. Det låter rätt bra. Vi döper det till det. Och nu för tiden så är det ju ett sound. Muscle Shoals Sound, det är ju liksom...
De har ju sin speciella grej liksom, lite... Vad ska man säga? Hur skulle man definiera Muscle Shoals soundet?
Jag tycker mycket av det faller tillbaka just på den här ursprungliga rytmsektionen, de här som även blev kända som The Swampers, som är omnämnda till exempel i Sweet Home Alabama med Lynyrd Skynyrd.
Ja, precis. Men de är väl också kända som The Muscle Shoals Rhythm Section, har jag läst någonstans.
Ja, det är ju deras namn, och sen fick de här smeknamnet av Lynyrd Skynyrd. Så väl mycket de som är källan till ljud. Men sen var det också att de hade väldigt många framgångsrika producenter som jobbade på studion.
Och det är väl lite det också, att det är lite speciellt att de, det är inte bara att de ägde studion, utan de brukar vara med och spela ganska ofta när kända artister kom dit och spelade liksom, och kompa. Så det är det som har gett lite av ett sammanhängande sound i alla som spelade in deras studio.
Precis, men innan det fanns Muscle Shoals Sounds fanns ju då Fame Studios. Och vad vi nu ska göra är höra en artist från den perioden. Aretha Franklin, I never loved a man the way that I love you. Och som vi tidigare sa, så tillhör då Aretha Franklin Fame Studios.
Precis, det var 1967 som hon spelade in den här låten och med det här kompandet då. Och det var hennes första stora hit och sen kom ju samma år hennes debutskiva med samma namn, I Never Loved a Man The Way I Loved You, med det här spåret som första spår och kanske hennes mest kända låt Respect också på den skivan, så det är ju en väldigt stark skiva kan man säga.
Precis, och en fruktansvärt bra cover på Sam Cooks låt Change Is Gonna Come.
Överhuvudtaget en, ja, ett bra år för henne. Och den här låten, är, det finns inte så mycket mer att säga om den. Prominenta artister som Aerosmith och Roxette har gjort en covers på den, men annars finns väl inte så mycket mer intressant. Men däremot så ska vi prata mer om Muscle Shoals-studion sen, som kommer 69. Well, it's a bloody merry morning, baby, you left me without warning sometime in the night. So I'm flying down to Houston with forgetting her the nature of my flight. As we taxi toward the runway with smog and haze reminding me of how I feel. Just a country boy who's learning that the pitfalls of the city are extremely real. All the nightlife and parties, temptation and deceit, the order of the day. Well, it's a bloody merry morning, cause I'm leaving baby somewhere in L.A. Well, it's a bloody merry morning, baby left me without warning sometime inside. So I'm flying down to Houston with forgetting her the nature of my flight. Well, our golden jet is airborne and flight 50 cuts a path across the morning sky. Voice comes through the speaker reassuring us flight 50 is the way to fly. And a hostess takes our order, coffee, tea or something stronger to start off the day. Well, it's a bloody merry morning, cause I'm leaving baby somewhere in L.A. Well, it's a bloody merry morning, baby left me without warning sometime in the night. So I'm flying down to Houston with forgetting her the nature of my flight. Yeah, I'm flying down to Houston with forgetting her the nature of my flight.
Radio AF 99,1. We'll be right back.
Rolling Stones, Brown Sugar. Ett av många brittiska band som kom till norra Alabama för att spela in låtar.
Exakt, det här var ju redan 1969, samma år som studion startade, och det blev snabbt populärt för stora band som The Stones att komma dit, trots att det var ju bara en liten håla i ett träsk i norra Alabama, och de fick ofta bo liksom på The Holiday Inn, och ibland tydligen hyrde de en så här husvagn åt banden, så de fick bo på någon sorts campingplats.
Det är schysst i alla fall.
Så det var inte flärden som lockade artisterna dit, men det var något annat. Och The Stones spelade in tre låtar där, bland annat Wild Horses som vi hörde innan, den här låten och vilken var den tredje? Har du koll på det, Axel?
Jag kommer tyvärr inte ihåg vad den heter, men det är en ganska bluesig dänga sådär som inte har blivit särskilt känd i efterhand.
Vi kan väl återkomma med det senare. Den här låten i alla fall, Brown Sugar. Det är ju en ganska svängig låt med en ganska speciell text, kan man väl säga.
Vi lite kontroversiell om, kanske man ska säga på den
här. Den handlar ju inte om farinsocker.
Som man kan tro.
Som man kan tro om man bara hör refrängen. Brown Sugar. Utan den handlar ju om en slavägare som kommer till New Orleans och har sex med, eventuellt våldtar, det är lite oklart, en svart slavinna.
Mm.
Och det är tydliga inslag av sadomasochism med mera i den. Och den är väldigt politiskt inkorrekt i allmänhet.
Men det är inte så mycket prat om det, för de har gömt den här texten bakom en väldigt svängig låt, får man säga.
Väldigt bra, måste säga. Väldigt så här typisk Stones också, liksom soundet i låten.
Det brukar vara den allmänna kommentaren när folk skriver om den, att de flesta brukar säga att den så här, en väldigt obscen text, men den är så svängig att man tänker inte på det, att man vill hellre dansa. Och det var nog lite det som var deras tanke också, liksom, att de försökte verkligen att ta en helt sjuk text till en låt som verkligen alla skulle gilla på grund av att den var så skön i melodin och rytmen. Liksom.
Men var det inte du som sa också att just namnet på låten, Brown Sugar, var mexikansk heroin eller något sånt, va? Eller
precis, ett slanguttryck för mexikansk heroin. Vi på Reverb är ganska bra på att koppla allting till droger, och även i detta fallet kan man tydligen göra det. Mick Jagger ska ha sagt det en gång, att det är slanguttryck för mexikansk heroin.
Precis, det var det glada 60-talet, så man kunde skriva.
Men uppenbarligen, ja precis, men uppenbarligen så handlar det ju om något mycket värre i den här låten än mexikansk heroin.
Precis.
Och ganska intressant är också, den spelades in då i tre dagar då, den 2-4 december 1969. Och det var ju för den uppmärksamma lyssnaren två dagar innan den ökända konserten i Alamont i Kalifornien. Som har förevigats i en dokumentärfilm bland annat, som gick totalt över styr.
Ja precis, filmen heter då Gimme Shelter, som dokumenterar... Jag tror det var en gratisspelning. Var det inte att Stones hade blivit tvungna att ha en gratisspelning med någon anledning? I samband med det hyrde in Hells Angels för säkerheten.
The Stones, Grateful Dead och flera andra ganska bra band.
Santana var där också.
Santana, de organiserade det här. Det var någon som kallade Woodstock of the West. Det var ju senare samma år som Woodstock-festivalen hade varit sommaren samma år.
Ja, precis. Jag läste också att någon kille som var med och organiserade Woodstock var ju även med och organiserade den här. Michael Lang.
Michael Lang, precis. Så det hade, jag vet inte om man vågar säga att det hade förutsättningar att bli bra. Men det kanske det hade någonstans i början. Men i alla fall, det är ökänt för att det skedde fyra dödsfall. Två stycken bilolyckor, en drunkning och ett mord, snedstreck dråp.
Ja, det gick väl... Jag har bara sett dokumentären, var ett par år sedan nu, men man ser väldigt tydligt då hur en uppenbar drogpåverkad person går hotfullt mot Mick Jagger med en pistol. Och det är väl då Hells Angels griper in i handlingen.
Precis, det är en person, han drar fram en revolver ur jackan är det väl, och sen så då stöter den. Det ska ju tilläggas här då, som du sa innan kanske, att de har ju hyrt in Hells Angels som säkerhetsvakter på festivalen.
Det kan ju bara gå på ett sätt.
Men det gjorde de ju också på, var det
Isle of Wight? Det verkar vara ganska vanligt att göra det här. Ingen vet varför, men de tyckte det var en bra idé. Och de hade betalat dem i öl tydligen. Och
$500 i...
Öl för $500. De hade frågat, vad vill ni ha betalt i? Så hade Hells Angels ledare sagt, we like beer. Eller något. I alla fall, Hells Angels-killen som hette någonting som jag inte kommer ihåg, han stötade fram en kniv och högg ihjäl den här killen med revolvern. Blev åtalad för mord och blev frikänd. Men senare, efterspelet till det här var ju också att Hells Angels fick mycket skit och Mick Jagger kunde stötta dem inte riktigt uppriktigt i alla intervjuer. Men detta ledde då till att Hells Angels planerade ett mord på Mick Jagger, vilket enbart undanröjdes genom att deras båt sjönk precis utanför Long Island innan de hann mörda honom. Så mitt råd till alla är att inte anlita Hells Angels när ni ska ordna era gratiskonserter. In my soul, so cry,
lyssna på Reverb här på Radio AF 99,1.
Come on, come on.
Staple Singers, I'll Take You There. Och ja, för er som precis kommit in så pratar vi idag om Muscle Shoals Sound Studio i norra Alabama och de artisterna som spelade in där genom åren.
Precis, och ja, The Staple Singers, de var ju såklart då en av dem. Ett familjeband med pappa Roebuck Pops Staple och hans fyra döttrar startade det här bandet. Började spela lite mindre på lite mindre ställen i Chicago-området och fick då 72 sin stora hit, just den här låten faktiskt. Och liksom stora delar av låten, den är väldigt skön måste jag ju säga. Men stora delen av låten är så här, lite de låter nästan som att de sitter och jammar. Och det ska tilläggas att den här spelningen, studioinspelningen, det är ju faktiskt inte familjen som spelar. Det är en av döttrarna som sjunger såklart, men det är just de här The Swampers eller Muscle Shoals Rhythm Section som spelar i den. Men i alla fall, som sagt, deras första stora hit och en av två som nådde första platsen på singellistorna i USA faktiskt. 1999 så blev de invalda i Rock and Roll Hall of Fame. Och året efter 2000 så dog Pops Staple. Lite tråkigt kanske, men dottern som sjunger håller fortfarande på att sjunga helt enkelt. Guess you better slow your Mustang down. Oh, Wilson Pickett till Percy Sledge. Du lyssnar på Reverb här på Radio AF 99,1.
I found a woman. I felt a true love. She was everything I'd ever been dreaming of. But she was bad. never did show it. All I knew is what I could see, and I knew I wanted her for me. I took her home to mama. Mama wanted to see my future bride. She called me to her side. She said, son, take time to know her. It's not an overnight plan. Take time to know her. Please don't rush into this thing. But I didn't listen to mama. I went straight to the church. I just couldn't wait to have a little girl of mine. When I got off from work, the preacher was there, so was my future bride. He looked at us both and then he called me to his side. He said, son, take time to love her. It's not an overnight thing. But it looked like everything was gonna turn out all right. And then I came home a little early one night. And there she was, kissing on another man. Now I know what mama meant when she took me by the hand and said, son, take time to know me, girl. It's not an overnight thing.
Percy Sledge, Take Time To Know Her, och innan det Wilson Pickett, Mustang Sally. Och lyssna på Reverb här på Radio AF 99,1 med mig, Axel Wernbro.
Mig, Emil Westlund.
Och mig, Olof Stenström.
Precis, och vi pratar idag om Muscle Shoals Studio Sound. Och precis, och jag tycker man kan dela in artisterna som spelade på Muscle Shoals i två kategorier. Dels fanns det här med folk som kom från Alabama just där med lokala stämpel på studion, men också väldigt många brittiska artister. Och Percy Sledge tillhörde då den här första kategorin med lokala artister från Alabama.
Han var ju inte bara från Alabama, han var dessutom från precis här där i norra Alabama. Ja, precis, från omgivningen tror jag. Han jobbade där någonstans i Colbert County, i samma county som studion ligger. Så han var verkligen en liksom uppfödd vid floden, kan man säga.
Och när man lyssnar på intro till den här låten så tänker man, är inte detta When a Man Loves a Woman? Men det är det inte. Det är faktiskt hans stora hit. Men det här var ju då Take Time To Know Her. Men de är väldigt lika.
Hans stora hit, men alla, jag har ju aldrig hört den här låten innan vi började planera det här programmet, måste jag erkänna. Men When a Man's Love